En podcast från Aftonbladet.
Nu ser jag vad Tobbe har för fint rum.
Han har jättemycket grejer på sina väggar där.
Det här är någon sån här pappgrej som liksom sitter ihop.
Ah, okay.
Den är liksom utsågad i någon form av plywood.
Så att menar du att du är avis, Stina?
Ja, Tobbe har badkar och stort rum och allting. Sviten. Vi sa det, vi skojar om det, att det konstigt att Tobbe ändå alltid råkar bli den här VIP-gästen oavsett om han kommer onsdag, torsdag, fredag.
Nu kommer han.
Råkar jag bli det igen?
Is Royal Mello Royalty. Hej, hej, hallå och glad slager. Vad 17 håller SVT på med? Plötsligt kändes det som om programmet var 3 timmar långt med snabbrepriser och 118 varm med artisterna i Green Room. Var det här verkligen så bra tänkt? Gresula dansade lätt vidare direkt i final, men med SVTs extremt konstiga sätt att göra resultatshowen på så verkade det som om A-Teens var allas favoriter och allra, allra mest uppmärksamhet fick den som hamnade absolut sist. Låt oss analysera sönder deltävling 1 från Linköping. Välkommen till Schlagerkoll, jag heter Jenny Ågren och jag har med mig
Stina Dahlgren
och Tobbe Ek. Jenny, var det vild fest på dig? Du låter lite hes och sliten på rösten.
Det var verkligen ingen vild fest. Det var jag och min son som satt och kollade på Melodifestivalen och jag drack en Cola Zero till maten. Där är min nivå.
Och sjöng med så mycket på Junior Lerin att du nu har liksom slitit på rösten.
Ja, du och din son är ju melloälskare båda två, så ni satt säkert och hade, ni hade ju säkert en riktig mellofest ändå.
Ja, jo det hade vi ju, men sen blev det ju de här artistvykorten eller vad de här grejerna, och då tittade vi helt plötsligt båda två ner i våra telefoner eller dator som jag satt och kollade på Tobbes blogg och Markus chatt och allt som hände på andra håll. Så, ja, men absolut, vi har kollat. Men hörni, vi ska ta lite frågor också i den här podden, eller hur Tobbe?
Absolut, och har du frågor, då kan du mejla till schlagerkoll@aftonbladet.se.
Ja, varför får Tobbe alltid frågan?
Du får den sen då, Stina.
Tack.
Jag försökte ju langa över den till Markus någon gång, det gick ju inte bra.
Nej, ta mig istället.
Jag tar dig istället. Men Stina, var kvällen iconic?
Den var iconic, det kan vi nu säga att den var.
Vi kan ju säga att det kom fram en och annan på efterfesten som bara... Jag kommer lyssna på podden imorgon när ni kommer daska till era kollegor eftersom A-Teens var iconic.
Ja, men det hade ju hänt jättemycket från torsdagsrepet till lördagens show. Men Tobbe, jag vill inte gå, vi ska inte prata om dem riktigt riktigt ännu, för jag vill prata om lite om det som hände efteråt. Buggade du till Half of Me?
Nej, jag gjorde aldrig det. Alltså, jag och Karin Gunnarsson, tävlingsgeneralen, vi sa innan att, eller jag sa innan att det här är en skaraslagare, den måste vi bugga till. Och hon gapade stort och bara, vad sa du att det var för typ av låt? Men gick med på att bugga om, men det blev aldrig så tyvärr.
Vadå, så menar du att de inte hör att det är en slager?
Nej. Mellobubblan är ju ibland väldigt, väldigt fokuserad. Det här är ju rock. Jag är inte säker på att de hör att det är ABBA, säger du. Nej, men det här är så rockigt, det är så hård rock, så att jag vet inte.
Det är synd att inte rockjournalisten Markus Larsson är med nu och kan kommentera om det här var en rocklåt eller inte.
Jag tänkte precis säga det, gud vad de hade tagit illa vid sig om rockpersonerna hörde vad ni sitter och säger just nu. Eller vad Mellobubblan säger om Gresolans låt.
Men det var ju så, hur var efterfesten då?
Ja, men den var helt okej. Okay. Alltså grejen så här, alla var ju glada. Och det kanske inte jätteofta det händer, höll jag på att säga. Men till och med, alltså Junior Lerin som kom sist, han var jätteglad. 02 firade, Indra firade. Men alla som var där var glada oavsett vilken plats de hade kommit på. Det var lite härligt ändå.
Ja, verkligen. Och alltså det betyder ju så mycket att ett gäng som A-Teens som är... Ja, men att de går vidare, för de sätter också stämningen. Marie Serneholt, Sara Lumholt och Amit, de ville ju aldrig lämna dansgolvet. Danny dansade en hel del också, men han hade också sin flickvän på plats och de satt och myste och de gick ganska tidigt från festen. Men de andra tre höll ju igång tills efterfesten slutade och lite till. Jacqueline däremot, men hon har ju ett litet barn, så hon var väldigt, väldigt kort på efterfesten. Och Gresula var också väldigt kort på efterfesten. Men då har man 18s där och 02, alltså de var väl de lyckligaste femteplatserna i Melodifestivalens historia, tror jag. De höll också på till långt efter att festen stängde.
De tog ju av sig kläderna på efterfesten.
Oj, ja.
Det
tippades. Nej men då brukar det väl vara en bra efterfest när folk börjar ta av sig kläderna.
Absolut, absolut. Och det är ju Live Nation som arrangerar efterfesterna. De har ju även i år DJ Linus, han värmer upp publiken i arenan och han sätter sen stämningen på efterfesten. Och det är mellomusik och det är hits, och det är mellomusik och det är hits om vartannat, och det höjer verkligen stämningen. Folk är glada, folk dansar. Jag tyckte att det var en jättelyckad första efterfest. Jag vill ju gärna ha ännu mera skandaler och sådär, men det hände inget sånt, utan folk var bara glada.
Såg du att 18s bytte kläder? De hade klädbyte på efterfesten.
På efterfesten?
Ja, de gick väl upp och bytte om och kom ner igen. Sara och Marie, först kom ju 18s i sina liksom jättesnygga, välplanerade outfits. Och sen lite senare, för att de skulle kunna fortsätta röja på dansgolvet, då kom Sara och Marie, då hade de bytt till, alltså verkligen så, gympaskor och några bekväma byxor och t-shirtar så att de skulle kunna röja. Tycker jag var jättekul.
Man älskar väl småbarnsföräldrar som är förberedda för att nu ska vi festa ordentligt.
Det låter så bra. Jag hade också gärna velat, nu vet, byta om från det high heels till att liksom ha, jag måste kunna göra mina moves, jag måste kunna dansa gympaskor. Alltså, det låter som smarta människor som vet faktiskt.
Det låter iconic.
Ja.
Och gud vad vi kommer vara trötta på det där efter de här veckorna.
Men det blev ju, alltså i sändningen så var det ju väldigt mycket om Gresula och Keio, men de ville inte ställa upp på bild tillsammans.
Nej, alltså de syntes ju knappt ihop. De, när Gresula kom och liksom firade med lite champagne vid sitt bord, då hade han ju sin familj och sitt team närmast. Keio var i en helt annan del av rummet. De närmade sig varandra några gånger, syntes på dansgolvet ihop en gång, men jag tror de upptäckte där att men då kom ju alla dit och skulle ta bilder på dem. Det är ju en officiell efterfest, det är massa medier och fotografer där. Tror att de blev lite obekväma och så skildes de åt och sen, ja, men det var inte så att de hängde jättemycket på efterfesten, snarare tvärtom, höll sig lite ifrån varandra medvetet.
Ja, och de var ju inte särskilt länge på efterfesten heller. Alltså det här stör mig jättemycket. Melodifestivalens efterfest är Sveriges mest mediebevakade fest. Det är i princip en offentlig tillställning. Är man där, då ställer man upp på bild. Och det här har ju skett tidigare också, så här fånerier. Keio var programledare förra året. Hon vet precis vad det här gäller. Och att Gresulas pressis inte bara styr upp. Hörrni, nu tar vi 14 sekunder. Ta den här bilden. Så räcker det sen. För att det som istället händer annars, det är ju att alla hela tiden cirklar runt dem och bara väntar på att kunna få ta en bild på dem nära varandra. Så det var bara så korkat och ogenomtänkt. Kom inte hit då om ni inte vill vara med på bild. Sen var det också så att de gick ju från festen och då gick Gresula och tog hissen upp, och så väntade Gresula i 45 sekunder och sen gick han bort till hissen och tog en annan hiss upp liksom så. Man bara, men hörni,
det är ju ingen hemlighet.
Nej, ställ er bredvid varann, ta en bild, och sen kan Keio bara säga nej, jag gör inga intervjuer, utan jag är bara här för att stötta, är så stolt, hon behöver inte säga det, utan bara nej, jag gör inga intervjuer, utan det är Gresulas time to shine liksom.
Tobbe, du skulle kunna bli sån här PR-människa, alltså så här mediacoach.
Ja, och fakturera 100 000 för de här råden. Men ni får dem helt gratis av mig.
Vi får se hur det blir till finalen, eftersom Gresula dansade sig hela vägen dit tillsammans med A-Teens. Det kom ju inte som någon överraskning alls det här, tycker jag. Båda hade skärpt till sina nummer rejält sen vi såg torsdagsrepen. Även om Greselas flyganordning just när det gällde inte funkade. Men vet ni vad? Jag tyckte inte att det spelade någon roll. Det verkade inte svenska folket heller bry sig om.
Nej, men det är grejen när man sitter hemma. De allra, allra flesta som sitter hemma är kanske inte de här nördarna som vi är, eller de som lyssnar på det här. De flesta vet ju inte att den där skulle åka ner. De har ingen aning om vad de missar och tycker bara att Gresula är jättebra och jättehärlig. Sen absolut, sen fattar jag att det är tråkigt för teamet och för Gresula. Framförallt de som har betalat pengar kanske för de här fyrverkerierna och allting. Det är ju klart att det är en helhet i sig. Men nej, så jävla farligt är det ju inte. Egentligen.
Men alltså... Så jäkla proffsigt. Det hade ju varit farligt om det ens hade märkts för en kvarts sekund i Gresulas blick eller någonting. Men han brände ju bara på. Han kopplade om direkt och bara fortsatte. Bara, då får jag stå här och leverera ändå. Sånt superproffs. Så jäkla snyggt gjort.
Och det var därför jag inte fattade att det var en miss. Jag tänkte så här. Nej, men vad bra, de tog bort det där momentet. De har läst och lyssnat på oss. Och bara, jaha, så bara, nej, det blev, ja, okej. Och då är det så här, man bara, vart är min journalisthjärna egentligen? Jag borde kanske ha reagerat på att det inte blev som det blev. Men hörni, Jacqueline fick också tredjeplatsen.
Ja, och det var ju, hon hamnade ju i den här publikundersökningen som görs efter fredagens genrep, så hamnade hon allra, allra sist. Och vi tyckte att det var lite oväntat, men man blev ändå så här, fan, är det så att hon inte tar sig vidare? Kommer vi ha helt fel? Lite så kände jag i alla fall efter fredagen. Men jag tyckte ändå att det var kul att hon tog sig vidare till finalkvalet. Jag tycker hon är ändå duktig och proffsig. Hon kan vässa numret i finalkvalet lite grann. Men absolut värd att gå vidare till finalkvalet, tycker jag.
Och även om det här är ett shownummer så känns det att det är mera för tv-rutan. Hon är inte publikfriande mot dem på plats i arenan, utan där blir hon fortfarande lite sval och distanserad. Men i bilderna i tv-rutan, då ser man den här glimten i ögat, man ser kaxigheten mycket mera. Så jag tror att det påverkar, men också att hon höjde sig ytterligare ett eller fyra snäpp från genrepet till sändningen.
Stina, ska du också få prata lite nu om A-Teens, eftersom du inte fick säga någonting om dem i torsdags när vi pratade.
Vad vill du höra? Vad vill du veta? Vad ska jag säga?
Säg jag 5 minuter? Alla dina tankar nu.
Nej, men vet du vad? Det var faktiskt så att även om jag tippade A-Teens vidare, så fanns det den här lilla oron. Nej, tänk om de skulle åka ut. Så det var väldigt skönt att de, dels är att de faktiskt satte det mycket snyggare under sändningen, att de hade tajtat till det. Det var mycket, mycket bättre under sändningen än vad det var tidigare. Och sen såklart att de faktiskt tog sig vidare. Jag var lite förvånad att de fick så höga poäng från alla åldersgrupper, för det hade jag inte räknat med alls. Men det gladde mig. Det blev väldigt varm om hjärtat när jag såg det.
Men det var ju väldigt förvånande. Man bara, 75-åringar, jag bara, där kommer det ju vara Indra, tänkte jag. Så bara, nej. De gillade också ITIS. Jag
älskar 75-plussarna.
Det blev ju 6-12 och 2-10. Det var väldigt kul, för det är ju lite förvirrande. Artisterna själva försöker hänga med och så. Men jag pratade med Sara efteråt. Hon bara, jag har ju sett det här förut. Så jag satt där och bara, fick vi bara 10 och 12? Alltså, nu går det vägen. Får vi bara 10 och 12, då kommer man ta det här. Det vet jag. Så när vi fick den där första 10:an, då kände jag, det kan funka. Och så kom det sen en 10 till och vi bara, det kan funka. Och sen rasslade vi bara på liksom så. Så att hon satt verkligen fokuserade på att försöka förstå, kan det gå det här liksom?
Alltså vilken mardröm för artisterna att sitta i green room med den pressen och stressen och mitt i arenan och samtidigt försöka hålla lite koll på poängen. Fruktansvärt ju.
Och kamerorna samtidigt. Både försöker förstå vad som händer, men också le eller se nervös ut inne i kamerorna.
Och så kommer Gina in från sidan och ställer 6 frågor.
Ja.
Otroligt. Vi ska komma till Ginas och Hampus prestation, eller vad man nu ska kalla om en liten stund. Men Tobbe, hur mycket sjöng egentligen A-Teens? Jag tycker verkligen att det lät som kör i kuliss tog väldigt mycket.
Ja, men de har 3 stycken otroligt duktiga körsångare. Det är Anna Eng, Emily Fjällström och Lars Sävsund som finns där och fyller ut rösterna. Men jag hör ju Sara sjunga, jag hör Marie sjunga, jag hör Amit sjunga, jag hör Danny sjunga. De har tydliga idén i sina röster när de kör sina solopartier. Och sen när de kör tillsammans, då sjunger ju, dels blir det fylligt av de fyra tillsammans, och sen så tre jättestarka, alltså skuggor i kulissen. Och det är ju så Lars Säfsund beskrev det för oss. Han är ju med i ett specialavsnitt av Schlagerkoll special som kommer. Och han beskriver ju det, att de ska vara skuggor som fyller ut känslan av maffisång. Och det tycker jag ändå att det blev. Men absolut, det är en hel del karikulis. Och Sara, liksom, hon blev ju sjuk, tappade rösten, eller tappade rösten gjorde hon inte, men hon har kämpat med rösten under veckan. Så hon har ju i omgångar hållit igen rejält. Men nu igår kväll tycker jag ändå att hon körde.
Det är ju alltså en, om de skulle ta sig till Eurovision, då är det ju en karikulis som ryker då.
Så är det ju.
Precis.
Men det var det jag skulle fråga nu. Fanns vinnarlåten av Melodifestivalen 2026 här?
Jag säger ja. Jag säger ja. Här fanns den. Det är inte vem, men...
Nej, men i det så jag blev ju lite underväldigad av Gräsulas scenshow. Jag tycker att låten är superstark. Jag tycker att han är jättestark. Men det kändes inte som det här, yes, nu vinner vi Eurovision med det här. Och i det så skulle jag ju ännu hellre åka med 18s till Eurovision. För att de har det här lite grann sätta skåpnumret. Det är liksom, det är scenografi och det är specialeffekter. Och de är så jäkla stjärniga tillsammans. Tillsammans med att åka till Eurovision med ett återförenat band som har haft en världskarriär. Det är ju också väldigt speciellt. Så att det skulle bli väldigt mycket ståhej och uppståndelse kring dem på plats i Wien.
Mm, vi skulle kunna rapportera om alla galna fans som åker från världen över för att se dem.
Men Tobbe, det här har vi ju diskuterat så många gånger, att du egentligen vill att svenska folket ska rösta fram de som ni ska ha roligast med när de åker till Eurovision. För vad som blir mest roligaste nyheter. Inte bästa låten, utan vad som kan bli mest rolig rapportering.
Ja, förlåt, men jag är färgad av mitt arbete.
Jag ska säga så här också. Eftersom alla nu tror att jag är emot 18s, men av det vi såg igår så fanns det egentligen ingenting annat som jag tyckte skulle komma till finalen. För jag tycker ändå de ska vara i finalen och de kommer bidra till finalen med det här basset och att liksom hela startfältet blir roligt när vi nu ska se hur kommande veckor blir. Men hörni, låt oss nu diskutera det här haveriet som SVT bjöd på igår. Det som kändes som, för att citera Carola, en evighet. Efter prick 53 minuter berättade Hampus Näsvold att Gräsula gått vidare. Det betydde att vi fick vänta ytterligare exakt 30 minuter på vem som kom tvåa. Och sen fick vi vänta i en halv evighet igen på att veta vem som kom till det så kallade finalkvalet. Att hälften av tittarna också missade resultationen eftersom man langat över sändningen i SVT Play är ändå det största fejlet i Mellos historia på just evigheter. Vi diskuterade det här i podden i förra avsnittet, var redan då skeptiska till det här och det blev ju inte bra. Vi har också fått mängder med mejl från våra lyssnare som har varit upprörda. Stina, hur var reaktionerna efteråt?
Nej, men det var som vi alla hade kunnat räkna ut. Tittarilska, såklart. Kritikstorm överallt, så var ju folk rasande. Och även de som faktiskt hade lyckats ta sig över till Play-tjänsten, de förstod ju också att så här, det finns så många andra som inte kommer klara det här. Och det blir som ett avbrott, det är väl det lite grann, att man ska in och liksom feppla och hålla på.
Och det här märkte SVT också.
Ja.
Alltså, jag vet inte, men de hade ett krismöte igen igår kväll efter sändningen i anslutning till festen. Satt liksom i ett eget litet hörn och bara liksom såg ut som, okej, hur ska vi lösa det här liksom? Och jag hoppas bara att de flyttar tillbaka det här in i programmet. Det är inte så länge sedan som vi hade 8 bidrag i finalen, där de två som gick direkt i final sjöng om hela sina låtar i komplett med nummer och scenografi och allting. Och vi också fick veta vilka två som gick till dåvarande andra chansen. att man nu inte kan få plats med både 6 låtar, 2 lättare omsjungningar och få veta vem som går till kvalet utan att dra ut på det. Och det är ju också det här, de som är kvar efter att 2 gått till finalen, det är 4 stycken förlorare som kan hoppas på att få bli en lucky loser. Det är inte mer än så.
Och folk är väl inte så intresserade av dem heller eftersom man inte har röstat på dem. Så jag förstår inte varför man bygger så mycket. Gina gick tillbaka till dem och pratade med dem i Green Room. Och jag bara, men sluta, jag vill inte höra Junior Lirin säga en gång till när han har bjudit svenska folket på sång och dans. Vi har hört det nu. Det kändes otroligt tjatigt. Vad tror ni då? För jag såg också att det lät som på projektledare Anders Wistback att de skulle tänka över vad som gick rätt och vad som gick fel. Men hur mycket kommer de verkligen göra då?
Alltså de sa ju att de skulle utvärdera det här. Och jag vet ju också att Anders Wistback och SVT har varit tidigare i alla fall ändå hyfsat öppna för det. Att de vill lyssna på svenska folket. De vill att det ska bli bra. Så att jag tänker att jag vet liksom inte hur de skulle motivera att om de nu ska utvärdera, vad skulle motivera dem till att säga vi kommer fortsätta med det här? Och då måste de ju hitta någonting som varit lyckat med det. Och det tror inte jag går att hitta.
Om jag får liksom spekulera, vilket jag är expert på. Men känslan igår, det var lite att det här, att köra det här SVT Play, det var kanske inte, det kanske inte var deras idé. De kanske har blivit ålagda att göra det här. Och nu och att de har gått med på okej, okay, ja, någon, min chef säger att så här måste man göra, då gör vi så. Och så utvärderar vi det efteråt. För folk i teamet pratade själva om det som, ja, så har vi ju den här SVT Play-grejen som vi behöver hantera nu. För de var väldigt, väldigt nöjda med programmet. De var jättenöjda med hur det hade blivit, med programledare och allting sånt. Och så har vi ju det här, ja, det här SVT Play-delen. Men det, ja, det får vi ta och hantera imorgon, sades det sent i natt. Så det kommer att diskuteras idag.
Men det som jag funderar på, det är ju, för förra året så hade de både förfest-tv och efterfest-tv i SVT Play. Även om inte det var toppen-tv direkt, så är det väl någonting sånt de borde använda sig av igen för att locka folk till SVT Play. För förra året, även om det inte var toppen, så fanns det ändå någonting att titta på före och efter. Och jag kunde sakna, eftersom vi inte heller sände live från artistintervjuerna hos oss på Aftonbladet, så saknade jag i alla fall det där direkta eftersnacket. Så att, där undrar man ju om de skulle kunna tänka sig hitta på någonting sånt på uppstuds.
Men samtidigt så tänker jag, det har väl kanske inte heller varit så lyckat. Det har ju inte dragit så mycket tittare, och då är väl det här deras sätt att, vet du, vi testar något nytt. Kan det här funka istället?
Ja.
Och det gjorde du inte.
Så nej, det gjorde inte heller. Inte det heller.
Nej.
Hata när det händer.
Okej, vi får se helt enkelt vad som kommer hända under nästa vecka. Vi kommer givetvis rapportera om det här. Men vad ska vi säga om själva det andra då? Som faktiskt ju liksom mellanakter och programledarna. Och jag måste bara få sjunga på lite på hjälp mig. Hjälp mig. Hjälp mig. Hjälp mig. Hjälp mig. Hjälp mig. Förlåt mig. Jag var ju väldigt förtjust.
Ja,
i den karaktären. För att jag började skratta jättemycket nu, förlåt. Så kul var det inte, men
men Tobbe, det här var ju det vi pratade om igår. Vi satt i pressrummet och pratade om att just det här är kanske inte vår cup of tea, men det, vi vet ju, vi förstår ju att det finns så många där ute som älskar det här. Det är ju därför Hampus har fått det här uppdraget, så att
ja, men, och det här är ju verkligen kul, för att massor med personer jag pratar med, de gillar antingen det Hampus gör eller det Gina gör. Och jag är ju mycket mer team Gina. Men jag fattar att att folk går igång på, alltså så här, förutom att de båda två var väldigt stabila som programledare, jättetrygga i att föra programmet framåt, men så har de gör ju olika delar i det. Och Gina är det här ja, men ironiska, där hon liksom pushar för sig själv och så, medans Hampus ja, men han gör sina karaktärer. Det är inte, jag gillar vissa av hans karaktärer, vissa förstår jag inte. Men jag hör ju andra som gapskrattar, och det gör mig så glad. Men så här tror jag att det kommer vara under våren, att vissa kommer älska det Gina gör, andra kommer avsky det. Och så kommer det vara lite likadant med Hampus. Vissa kommer älska det han gör. Och vissa kommer bara skaka på huvudet och undra, vem skrattar åt det där?
Ja, och men då det har väl så... lyckats egentligen.
Gud ja.
Men det jag skulle säga just med att med Tobbe, du och jag har spelat in de här specialprogrammen om Avslagarkoll nu, där vi har pratat om hur lätt det är att komma med i Melodifestivalen. Och här har de verkligen plockat den här karaktären som du typ... Vi pratar om så här, du bara, man kan inte skicka in vad som helst i Melodifestivalen, och så sitter de här, den här killen här, och gör exakt det. Men det, jag tyckte i alla fall att det var roligt. Men jag tycker också att de klarade sig väldigt, väldigt bra som programledare. Jag tycker det är jättekul att Gina är tillbaka. Det känns kul. Jag vet inte om folk kommer fatta hennes ironi bara.
Ja, men vissa kommer och vissa kommer inte, men det är därför man har henne där. Ja. Och så här, det här är det bästa Gina har gjort sedan 2016. Melodifestivalen är ju hennes habitat på något sätt. Sen är det så att nej, det är inte Kejo och Edvin. Det är inte Edvard af Sillén på manus. Ganska mycket av humorn är väldigt in your face, istället för att vara att det går över huvudet på barnen och blir vuxenhumor. Här är det, ja men resten av orkestern är döda. Eller vet du att den här guden jag straffades genom att bära 1000 vaginor på sin kropp? Alltså det där, det kommer många störa sig på. Och i det så är det kanske så att Gina, när hon jobbade med Edvard, så blev det också... Edvard var duktig på att få fram hennes värme också. Och nu kan det uppfattas som rakt av väldigt hårt. Jag tycker också att hon i Green Room, det blev väldigt bra på genrepen, men inte alls lika bra i sändning. Hon körde samma skämt under sändningen som hon hade gjort på ett av genrepen. Och då blir det inte några spontana reaktioner. Så det hoppas jag att hon slutar med.
Mm. Får jag också säga, jag älskar ju, det är därför jag alltså gillar Gina för den här råa, hårda typen av humor. Så att jag tänker att det finns ju en klick som kommer älska det. Tyvärr så vet vi ju att, eller kan vi väl säga redan nu, att Gina är den som kommer få mest hat av programledarna. Och jag hoppas att hon ändå vill hålla i den här råa, hårda humorn. Att hon bara kör på det hela vägen och inte blir påverkad av det hat som hon tyvärr kommer att få.
Det hoppas jag också.
Jag hoppas det, men jag tror det också. För att hon har personer, hon vet vilka hon ska lyssna på. Och vad hon ska ta åt sig av. Och jag har känslan av att SVT har ju nu liksom Mello-redaktionen, de har ju varit förberedda på, de valde Gina av en anledning, för att hon är en av Sveriges bästa programledare i det här formatet. Och nu gäller det ju att de backar henne hela vägen in i mål. Och med det så var det ju så skönt att första programmet blev så pass bra. Det hade varit jobbigt om det hade varit massa andra haverier som gjorde att programmet hade blivit konstigt. Men det blev det inte, det blev väldigt bra.
Ja, det blev toppen tycker jag, för att vara första programmet. Sådär som man alltid är lite nervös över, hur ska det gå när det, framförallt eftersom det var ett sånt succéår förra året. Men det kändes stabilt.
Verkligen.
Har ni något mer som ni vill säga om själva deltävlingen nu?
Jag kan berätta att min mamma, när hon lyssnade på låtarna innan, då tyckte hon inte att 18s och Greta, då hade hon 02 och Indra som favoriter. Men sen när hon såg det i bild, då var hon så här, men då skrev hon till mig att jag måste erkänna att Gräsla var nog ändå bäst. Men sen hade hon Indra som nummer 2. Och mamma är ju i kategorin 75+. Och de hade ju Indra ganska högt. Så att min mamma röstar i enlighet med sin åldersgrupp. Men hennes man, han gillade 02.
Stina, har du fått någon reaktion hemifrån?
Inte efteråt, men jag vet att mamma innan såg väldigt mycket fram emot Gräsula. Det var liksom hennes. Så hon tyckte om Gräsula förra året och... hade väl hört en liten snutt på radion under lördagen och tyckte att det verkar bra. Sen, jag vet att alla mina kompisar och deras barn och även min jättegalna moster älskar ju Junior Lerin. Så jag vet att du besvikna de var efter resultatet igår.
Jag kan säga så här. Min son tyckte ju att Gräsla var mest värdig att gå till final. Sen så tyckte han ju att Junior Lerin var roligast.
Han tyckte det ändå?
Ja, ja, han tyckte det var roligt. Okay. Det tyckte min dotter som är på fotbollscup på Gotland hörde av sig och skickade en bild på sig själv och bara, roligast var Cuba Cabana Boy. Men jag tror inte hon röstar överhuvudtaget i Melodifestivalen. Men i alla fall. Sen hörde mina föräldrar av sig och sa att förlåt, vi har varit på revy så att vi har missat Melodifestivalen, men vi vill vara, vi vill, ja, jag vet.
How dare they?
Jag vet inte. Men de var upprörda över att jag hade tyckt att jag hade pratat illa om vårt barndomshem där. När det hade varit grönt och orange i hemmet.
Oh, nej.
Och pappa hörde av sig och bara, vadå? Det var inte alls orange. Jag bara, jo, i tvättstugan. Det hade han glömt för det är ommålat där. Så kan det vara. Ja, man får höra vad man har sagt.
Och Jenny, din son är ju mellan 10 och 15. Ja. Och det var ju de som också gav Junior Lerin sin 12:a.
Ja. Ja, och jag trodde att de skulle vara lite för gamla för att tycka att Junior var kul. Trodde jag innan.
Ja.
Men jag tror att det är liksom 10, 11 och 12-åringarna som röstar främst i den här ålderskategorin. Jag tänker att 14- och 15-åringarna röstar inte lika mycket.
Nej, det tror inte jag heller. Om de inte är riktiga nördar. Vi har ju lyssnare av Schlagerkoll som är i den här åldern. Och jag vet att vi fick ett mejl från någon av de yngre lyssnarna. Och vi är så glada när även ni mejlar in och hör av er till oss om vad ni tycker och tänker om Melodifestivalen.
Nästa, och då kan man mejla till Schlagerkoll.
Fader! Helvete!
Jag skulle ju langa över det här till Stina strax.
Ja, men hon hann inte med.
Åh!
Nästa vecka så är det i Göteborg. Då tävlar Robin Bengtsson, Arvin Brandsta, City Släckers, Laila Adell, Felicia och Klara Almström.
Oj, vad kul vi ska ha.
Du ska ha kul med Brandsta, City Släckers.
Ja, äntligen kommer det lite gubbar in i Mello.
Ja, för det är ju inga gubbar med i år.
Ja, men, och då säger jag att jag ser fram emot både Felicia såklart. Jag vill se vad hon gör utan Fröken Snusk. Hon har inte lämnat något som helst avtryck förutom i medierna, men musikaliskt är det noll och intet på min radar från henne sen Fröken Snusk. Så att jag är superspänd på att se vad hon gör och hur hon lyckas leverera det. Men också Klara Almström. Hon gör ju pop på svenska. Ska bli härligt att se det med en tjej i Melodifestivalen och om det kan gå vägen.
Mm. Det ska bli jättespännande att se vad som händer i Göteborg.
Vad ser du mest fram emot, Jenny, i Göteborg?
Ja, men jag är också lite nyfiken på vad Klara Almström ska hitta på här, faktiskt. Jag är ju inte jättenyfiken på Brandsta City Släckers, det har jag väl sagt förut. Men sen ska det också bli intressant att se vad Robin Bengtsson kommer med, om han kan leverera. Han har vunnit, varit med massor med gånger. Går det liksom att leva upp till den hypen eller kommer han floppa? Han har alltid gått vidare direkt.
Precis, alltid gått till final. Så att, det kan bli spännande. Och den här aversionen mot Brandsta City Släckers, Jenny, den ska vi nog ta ur dig, för det är skönt att Stina är med i den här podden så att jag har någon med lite vettig musiksmak då och då.
Oj,
då
kan det var första gången någon sa Brandsta City Släckers var vettig musiksmak.
Marcus Larsson, hoppas vi måste inte få in Marcus Larsson här i den här söndags jag behöver honom.
Det är också, jag erkänner också själv att min musiksmak verkligen går att ifrågasätta.
Det blir kul. Men det är kanske inte de jag lägger in på min lista.
Okej, nej.
Respektera det. Jag vill poängtera att min musiksmak är ofelbar.
Såklart.
Oj. Såklart. Hörde, vi ska ta några mejl nu, Stina.
Då har de mejlat till schlagerkoll@aftonbladet.se. Jag höll på att säga fel, jag blev så exalterad.
Stina, jag lät dig. Jag höll tillbaka här bara för att du skulle få säga det. Ska vi säga det en gång till nu?
Jag fick puls. Har man fler frågor så kan man mejla det till schlagerkoll@aftonbladet.se.
Hej, det är så roligt att lyssna på er podd. Nu skulle jag vilja veta om artisterna själva väljer vilken låt de gör entré till, undrar Carina.
Nej, jag vet inte det. Vet du det, Tobbe?
Ja, nej, men så är det. Sen kan det säkert vara en diskussion om det är så att flera personer vill ha samma låt eller så. Och lite, SVT vill ju att det ska vara någon form av, liksom, det ska sätta lite feststämning och så. Så det är säkert så att det förs diskussioner kring vilken låt det är. Men ja, det är artisterna som väljer vilka låtar det är.
Vad skulle du välja att gå upp till för låt, Stina?
Iconic! Nej, det hade jag inte valt. Jag hade valt någon riktig så här Eye of the Tiger, jättelökig. Men det får ju igång alla.
Jag hade såklart valt någonting med Alcazar.
Vad hade du valt igen?
Nej, men jag tänker
Silverland.
Oj, vilket skratt får. Aha, vi pratar mellolåtar alltså.
Nej, du får ta vad du vill.
Nej. Don't Stop Believin' skulle jag ha gått såklart.
Ja, också lökig, men bra.
Också lökig, men det får igång publiken, tänker jag.
Exakt, exakt.
Ja, vi tar den. Ja. Den var inte så kreddig, men ändå. Ja, den är kul. Hallå, kvällens program var ganska ljummet, måste jag säga. Gräsla borde ha något mer på scenen i finalen. Dregen, eller vad som helst faktiskt skulle funka. En detalj som jag tänkte på var att Jacqueline och Indras nummer saknade i orkestern. Tänk om de tävlat för Albanien eller Italien istället, som har orkester på scen i uttagningen. Det hade varit mäktigt. Programledarna funkar bra. Hampus var bättre än förväntat. Jag är nog ensam om att gilla den misslyckade låtskrivaren. Vem är det som gör de låtarna till honom, undrar Kalle i Uppsala.
Kalle var ju inte ensam, för du älskar ju också den, Jenny.
Ja, det var, jag läste det här nu för att Kalle inte skulle behöva känna sig ensam. Vet vi vem som gör låtarna? Hampus själv.
Jag har inte kollat det.
Men jag tänker att Hampus gör ju musik och sjunger ju själv. Så att jag kan tänka mig att det är han själv. Alltså, om jag får gissa så tänker jag att han har varit med i det där.
Det tror jag också, men de har jobbat med, för att det hinner man inte riktigt. Så att de har jobbat tillsammans med någon som har tagit fram det. Men jag har faktiskt inte hunnit kolla det.
Men hur är det då om nu Gräsula skulle behöva göra någonting mer i sitt nummer? Nu kanske den där linbanan som han har börjar funka till finalen. Men skulle han kunna plocka in Dregen till exempel så där till finalen?
Skulle, ja. Absolut. Men de måste komma in med eventuella ändringar. Det har liksom, alla får lika lång tid på sig att göra det. Så att det är inte så att Gräsula har 5 veckor på sig nu att komma in med ändringar, medan någon som går vidare från den femte deltävlingen har liksom en dag. Så att är det så att man vill göra några stora förändringar, då måste man meddela det nu. Sånt var vanligt för 20 år sedan, att det gjordes en hel del sådär, men nu är numrarna så genomarbetade från början att det sker oftast bara justeringar. Det kan vara lite ändringar i ljus och färg, det kan vara lite mer pyro eller lite mindre pyro eller placeras på andra ställen, men det är väldigt sällan som man liksom tar in någon ny rekvisita. Jag vet inte var man skulle ställa Dregen någonstans i Gräsulas nummer. Men
han kanske kan få åka på hissen eller den här linbanan.
Ja, han blir nedhissad, kliver av och Gräsula går upp. Kanon, där har vi det.
För tittarna så kommer det ju se ut som att Gräsula har gjort någonting helt nytt till finalen. För där kommer han ju att flyga över publiken i slutet. Så där kommer ju den specialeffekten. Det blir ju nästan som en grej i att kolla vad de har maxat hans nummer. Liksom.
Alltså missen var det bästa som hade kunnat hända honom, för han gick ändå vidare och hamnade etta. Han behöver inte göra ett skit inför finalen.
Tobbe, har du kollat upp nu vem det är som har skrivit de här fantastiska låtarna som den här fake-låtskrivaren har gjort?
Det var ju det jag skulle göra, men det jag istället hittade, det var ju vem som har skrivit öppningsnumret. Och det gjorde Gina och Hampus tillsammans med Jonas Djurström, som bland annat har jobbat med Rita Ora och Sandro Cavazza. Men det finns liksom inget specifikt angivet vem som har gjort Hampus inspelade sketch. Så att då får man kolla lite mer så här i manus- och regilistan. Och där finns Sofia Nordin på manus och regi. Och för manus för hela programmet då står Gina Dravi, Hampus Näsvold, Christer Svensson, Andreas T. Olsson och Stefan Wik. Så att jag skulle gissa att det är någon av dem tillsammans med Hampus som har gjort den här musiklärarkaraktären och hans låtar.
Finns så mycket hjälp man kan få av AI också.
Ja.
Ja. Okej, men hörni, känner vi att vi är klara för nu?
Jag känner mig klar och redo för Göteborg.
Jag känner mig tokredo, och speciellt som jag vet att det är så många som kanske har möjlighet att mejla till oss och ställa frågor på slagerkoll@aftonbladet.se.
Jag hatar dig!
Så god stämning i den här podden. Vi behöver tillbaka Marcus Larsson så det blir lite ordning och reda på saker och ting.
Så det blir lite glad stämning här i podden.
Nu säger Tobbe Ek, Stina Dahlgren och Jenny Ågren tack för idag, hej då!
Hej då!
Glad slaget!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.